Vit krysantemum av Marilyn Bracht i översättning av Ylva Stålmark. Del 2. Hana, Manchuriet, sommaren 1943. Allt eftersom veckorna går känner hon sig mer och mer fångad i den förlamande rutinen. Trots att hon har blivit bättre vän med de andra flickorna. Det enda dagliga avbrottet står bordellens argsinta tupp för. Det gamla kinesiska paret har också höns i låsta burar. Och de inspärrade hönorna värper ägg som flickorna aldrig får smaka. Han har kommit att hata den luggslitna varelsen som skrider fram över ägorna som en vaktsoldat. Tuppen förföljer henne var gång hon går ut. När hon tvättar klänningen ute på gården smyger sig den elaka varelsen fram bakom henne och pickar henne på benen så att det blöder innan hon hinner vända sig om och sparka undan den. Ibland när hon hämtar vatten i brunnen hoppar den upp på hennes rygg och skrämmer henne så fort hon lutar sig fram för att lyfta upp hinken så att hon tappar taget och måste hiva upp vatten om igen. Fågeln tycks vara illasinnad till sin natur och fast besluten att göra hennes liv på bordellen ännu svårare. Varje morgon när tuppen gal vaknar hon med tanken att det är Sang-Sos ande som har förföljt henne till det här stället och hemsöker henne. Hon försöker skipa fred med tuppen. Hon börjar till och med spara några riskorn i fickan och ge till den elaka fågeln. Men den pickar bara i sig kornen tills de har försvunnit ner i matstrupen och börjar sedan picka henne i handflatan. Det har gått nästan 2 månader när den demoniska varelsen en natt väcker Hana ur hennes oroliga slummer. I mörkret väntar hon på att den olidliga fågeln ska gala igen. För den brukar gala 3 gånger, långsamt efter varandra, med en sista mer utdragen ton. Men det hörs inget mer. Hana har börjat tvivla på att det verkligen var tuppen som väckte henne. Kanske var det något annat hon blev störd av. 2 stjärnor som hon inte kan namnet på blinkar till och slocknar på andra sidan järngallret som sitter för det smala fönstret högt upp på väggen. Hon ser på himlen att det är ett bra tag efter midnatt, men inte gryningen. Hana lyssnar i mörkret och koncentrerar sig på de välbekanta ljuden på bordellen. Det knarrar i taket över henne för varje vindpust. Syrsorna spelar unisont under golvbrädorna. Det oupphörliga tassandet från mössen inne i väggar och golv tyder på att allt är lugnt. Sen, någonstans under hennes rum, hörs klicket av en dörr som stängs och fotsteg som går genom det stora rummet på bottenvåningen. Det är för tidigt för vaktbytet. Det sker i gryningen. Fotstegen är dämpade. Ingen av vakterna bryr sig om att gå tyst genom huset. Snarare verkar de vilja göra väsen av sig när de klampar över trägolven utan en tanke på de sovande flickorna ovanför sig. De försiktiga stegen kommer fram till trappan och Hana lägger sig genast ner igen. Stegen kommer närmare och närmare tills de plötsligt stannar utanför hennes dörr. Hon drar upp filten till halsen. Det kan inte vara ett officersbesök. Officerarna brukar förvarna om sin ankomst med middag, drickande och stora gester när de väljer ut en flicka och tar med henne upp. Genom den smala springan under trädörren syns det svaga skenet av en ficklampa. Hon börjar önska att hon inte hade undvikit alla soldater som tävlade om hennes gunst utan att hon hade valt ut en beskyddare. Den som har en beskyddare slipper besök utanför schemat. Eftersom andra män är rädda för vedergällning från mannen som gör anspråk på flickan. Det här kanske är en av soldaterna hon avvisat. En som kommer tillbaka för att utkräva sin hämnd. Hur ska hon förklara, innan han mördar henne, att det inte är något personligt, att hon avskyr dem alla lika mycket? Det knarrar när handtaget trycks ner, men Hana låtsas sova. Dörren svänger upp och en ljusstråle riktas rakt mot hennes slutna ögonlock. Hon slappnar av i ansiktsmusklerna och låtsas andas djupt, tvingar bröstkorgen att höja och sänka sig i en långsam, stadig rytm. Ficklampan släcks. Mörkret lägger sig åt.